Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du Sora, jag måste prata med en grej.
Ja, jag kan tänka mig det.
Hur är det att vara Liverpool-fan?
Ja, men det är upp och ner. Men vi är ganska väldigt upp nu. Ja. Inte just den här månaden. Liksom, men
nej.
Har du ett...
Jag är inte jag är Barcelona, men jag tittar ju på Premier League.
Ja.
Och jag trodde ett tag att men de skulle hålla i kapp liksom, City. Men det verkar som att...
Nej, det här blir en så kallad off-season. Det blir nog...
Är inte helt sjukt att man säger så när det är början av oktober?
Jo, det är det väl.
För de är 10 poäng efter. Ja. De spelade 3-3 igår.
Ja,
förrigår
till och med.
Ja, förrigår.
Ja.
Och då är frågan...
Hur blir man en Liverpool-fan?
Åh, jag var så...
Det var inte det jag skulle fråga.
Nej, jag skulle fråga.
Okay, ja.
Nej, det var, jag var anti... jag hade svårt att hitta min plats i Sverige. Och alla, så jag fick inte liksom heja på Sverige, för folk tyckte att ja, men det är inte riktigt, det kändes, jag upplevde det som ifrågasatt. Så då blev min reaktion att säga, men då hejar jag på, så var EM 96 första mästerskapet jag följde på TV liksom. Och då var det i, jag vet inte om det var därför, men jag hejade på England då. Jag vet inte om det var för att det var i England, men då hejade jag på England, och min favoritspelare då var Steve McManaman, och han spelade i Liverpool.
Mm-hmm.
Så det är liksom ingen djupare än så.
Vad menar du med att du hade svårt att hitta din plats i Sverige?
Ja, men jag upplevde inte att jag kunde heja på Sverige villkorslöst, att folk kunde, jag upplevde det inte bara heja på Sverige fotboll, men att min plats här var inte villkorslös helt enkelt, som det kunde vara för, ja, jag skulle gissa på ingen av er, men
det var intressant, för när jag i förorten så var det många som kände samma sak, till och med när Sverige spelade mot andra fotbollslag så höll man på mot sådana laget.
Ja.
För man var verkligen så pass kritisk, alltså många hatade Sverige liksom. De bodde här.
Så var det i Kista också.
Ja.
Och så sa de så här, man får inte heja på Sverige, och jag bara, men det är bara ni som har sagt att jag inte får heja på Sverige, det är ingen svensk som har sagt det till mig.
Ja.
Men, jag vet inte vart det där kom ifrån.
Ja, för mig jag växte inte upp i liksom, en sån ort, utan jag växte upp i en svensson ort.
Då har jag lättare att förstå att man känner att det är svårt att heja på Sverige. Ja.
Men annars så kan jag också förstå, även om man växte upp, alltså, även om det bara är icke-etniska svenskar som säger att man inte ska göra det, så kan man kan ju förstå det här att det blir en känsla, även om det kommer från dina föräldrar eller från grannarna. Liksom. Men att om du vet, om man inte bjuder på en fest, så men fuck dem, jag vill inte gå, istället för att säga, snälla kan jag få vara med på nåder liksom.
En motståndsidentitet.
Och då vill man ju ha, aldrig som att man skolkar, man vill alla med, du ska inte heller, du vet, nej vad fan tror du, du är du husblatt eller vad som helst, för att gruppen förlorar på att inte gruppen tycker och håller samman liksom.
Mina föräldrar hade alltid så här Sverige halsduk, satt och heja, så jag bara, varför hejar ni på Sverige, de vill inte att vi ska heja på er. Vad fan snackar de, fattar ingenting,
vad sticker ifrån, vi kollar på fotboll.
Ja. Varför hejar ni på Sverige,
fucking husblatt.
Hahaha. Nej, men det var samma. Vi hade alltid en svensk och en kurdisk flagga hemma och sånt där. Men det var väl bara tills att jag hittade. Sen så blev det, det är väl så med alla tillhörigheter. Ju mer man investerar kanske, desto mer viktigt blir det för en. Så att det har liksom kommit att spela stor roll. Men det är ju liknande där när man är, jag har varit där många gånger och tittat. Och,
Liverpool.
Ja, exakt. Och det, man är ju inte riktig support. Du vet, det finns ju alltid så där hur riktig man kan vara.
Liksom. Mm. Ah, för att du kommer från, alltså från Sverige.
Utomlands, det är ett stort problem, eller vad man ska säga, kommersialiseringen av Premier League. Och du vet att fans, att, du vet, det blir för dyrt och det är mer turister än vad det är liksom folk från,
ja, just det, från stan.
Ja, att det, du vet, det är businessmen och turister som har råd att gå, och att det, så det finns ett upplevt hot mot sådana. Det är inte så att folk är otrevliga, men det är lite det är en skillnad.
Det
liksom.
Pågår en gentrifiering inom fotbollen.
Ja, det skulle jag säga. Det gör det absolut. Och det är något som, det är ju intressant, för även vi som uppskattar den vill ju inte det. Man vill ju att det ska vara genuint. Jag vill ju att det ska vara mest scousers på läktaren. Samtidigt så är man väl en, jag vill också åka dit och titta.
Men det är inte lite av ett dilemma också, för om man tar ett lag som City, ja, som nu vinner och vinner och vinner, det är ju tack vare de utländska investerarna.
Ja.
Så är fansen där som Liverpool, att de vill att det ska vara så lokalt som möjligt, men de vill inte ha...
Ja. Jag tror alla engelska lag, alla lag tror jag nog. Alltså, eller bara att det finns en hierarkisk skillnad. Alltså även liksom här när man hejar på Djurgården. Man kan liksom vara olika mycket ändå. Man är enade utåt sett mot AIK och Malmö. Men mot inom gruppen så finns det ändå en hierarki. Liksom, och de som är med i det här gänget och som är ute och slåss är kanske extra mycket djurgårdare eller vad som helst. Liksom, de som
fixar, det har jag aldrig fattat. De tittar inte ens på matcherna, de är ute och slåss.
Nej, de gör både och. De hinner med allt. Jag har många vänner som... hållit på och håller på i de där kretsarna. Jag har...
Huligankretsar?
Ja. Och jag tycker att det är... jag vet inte. Jag tycker det är lite, pratas om det lite... Eller så att man inte... Man försöker inte förstå det. Och man pratar om det som att det är något helt sinnessjukt. Och ofta så tycker jag att det är... Du vet, när de pratar om det så är det så här... Jag förstår inte det här. Då tycker jag att när man säger så om någonting, då har det avskrivit. Då är det en jurong att tak.
Det här är en ny skandal. Soran Ismail välsignar fotbollshuliganer.
Nej, det gör jag inte, men jag tycker att de kan få vara i fred.
Nej, men ja, men du vet, folk med hjärndrör på stan, varför ska man liksom ge sig på dem? Låt, nej, dem, men, ha sitt,
så här, låt dem gå runt.
Jag som ändå är ett fotbollsfan. Ja. Jag har varit på kommenderingar, för fotbollskommenderingar, och så var jag på när Norrköping mot AIK.
Ja.
Och jag förstod inte att vi stod där i paus. Vi var utanför arenan för att hålla liksom säkerheten. Och så kommer de här idioterna när matchen spelas.
Nej, det är människor du pratar om.
De lämnar matchen medan den spelas, ja, för att slåss med varandra utanför. Och tänker så här, okej, okay, men då, det fattar jag inte. Du ska väl ändå titta klart på matchen?
Kanske. Ja, men jag kan tycka så här, framför allt så tycker jag allt sånt där kopplat till matcherna ska ju såklart bestraffas och så. Men ibland så träffas de ju, du vet, på ett fält för att de vill se oss slåss. Liksom.
Ja, utanför min lägenhet så skulle de bråka en gång.
Aha, med dig?
Nej, men typ det var, jag kommer inte ihåg ifall det var AIK mot Djurgården eller någonting, och då hade de det sjuka, de har ju arrangörer
plats, ja,
som, ja, kommer fram, bestämmer förutsättningarna. Alltså, ja, som ett vanligt jävla fucking möte.
Ja. Och det måste man, och de har ju sina regler. Du vet, vissa, att du inte var inte det
inte, finns, inte kniv.
Ja, ja, men exakt. Och då tycker jag så, du vet, det är väl någon, det är så jävla stor skillnad mot annan organiserad slagsmål eller liksom så här. Och slänger inte, men där när det sker där, du vet, då finns det både ni som jobbar som kan bli utsatta, andra omkring som inte har bett om att få vara med om det, och det är ett problem. Men det är också, men jag menar inte att jag tycker att det är bra, men jag tycker att snacket om det blir oproportionerligt skevt, och den här totala oförståelsen för det är jag också oförstående inför.
Men varför, jag förstår på en principiell plan att män behöver liksom känna att de tillhör en tribe och de vill liksom, ja, så. Människor. Mm. Aj, men framförallt så är det väl främst män ändå.
Men sen undrar jag...
Inte för slåss, men på andra sätt behöver man tillhöra.
Är det olagligt att om det finns samtycke från bägge grupperingar, om man möts på ett fält för man vill slåss?
Jag kan förstå det om man gör det ute i skogen, go for it, men inte inne på stan, inte när vi i Norrköping blockerar liksom en väg och så är AIK baren på ena sidan och Norrköping på andra och så kastar de glas på varandra och det är barnfamiljer där. Det är bara idiotiskt, det har jag noll förståelse för.
Ungarna ska väl få vara med i vuxenaktiviteter, varför lämnar de utanför?
That's an interesting philosophical question though. If two people want to fight to the death, for example, two adults, should we stop them really?
Nej. Det här, de kan få, men de kan inte få skattefinansierad sjukvård. Jag vill inte bekosta deras omkostnader.
Varför det? Vadå? Om du går på MMA så får du skattefinansierat.
Det är organiserat.
Först då måste
eller
de
iranier också, som tror att de kan åka skidor.
Vad sa du?
Iranier är skidbackar. Ska vi betala för det också när de bryter benet?
Jag håller på med knäutredning nu.
Ja, exakt.
Jag ska få en magnetröntgen. 300 000 spänn.
Men med om fotbollshuliganerna betalat skatt i sjukvården, då kan ju inte utestänga dem från det.
Nej, men jag, alltså, om de medvetet ska puckla på varandra så det kommer bli stora frakturkostnader och så. Varför ska jag behöva betala det?
Det är för att det är så här, vi lever ihop. Det är så att du fattar dåliga beslut ibland och råkar ut för saker.
Det är inte när det gäller hälso- och sjukvårdskostnader. Det enda är det jag testar med för könssjukdomar en gång i kvarten.
En gång i kvarten.
Vad innebandyn?
Jag har inte skadat mig på innebandy.
Polisen skadar sig mer på innebandy än ute på jobbet. Nej, men det är sant.
Man måste stoppa innebandy.
Våra skador är mer på innebandy.
Ja, och då kickar jag så här. Då har de sagt att, vet ni vad? Ni är med och betala, vi är med och betala för er försäkring. Men just om ni väljer att spela innebandy, då kommer inte försäkringen gälla.
Nej.
Hanif,
så här borde det gälla även för huliganer
Hanif,
också.
You have a point, but at the same time maybe it's like short-sighted point to think about it. Because here, if these two groups fight together and they are mostly people who are...
Det är så här kontorsnissar som behöver söka liksom adrenalinkick och så.
Yeah, but this is like maybe also like some kind of evolutionary mechanism to rid us of people who are maybe idiotic. So like if these two groups will fight each other to death, there'll probably be like a lot of people who will die. Then these people, you like all the costs that would have cost, they would have cost society in the future will disappear. So
de kommer inte dö, utan de kommer bara belasta sjukvården.
Give them some weapons. They will die.
Jag tror att hela det där synsättet, jag vet att du, Jean, har varit inne på det här på Twitter om du resonerade här, det var ett tag sedan folk blev lite upprörda, som de ofta blir när du twittrar.
Va? Har det någonsin hänt?
Några gånger, tror jag. Jag såg en av de här för ett av få tillfällen när du
inte tyckte... Inte längre i alla fall.
Du var inne på det nu också, att om man betalar skatt så får man vara med. Om man inte betalar skatt så ska man inte vara med.
Ja.
Jag tror generellt att det där, och du är inne på liknande tankar här, att man ska liksom ha olika system. Och jag tror att det är bättre om vi har ett där alla är liksom med. Och sen att det inte handlar om någon millimeterrättvisa av så här, vad har du stoppat in och vad har du tagit ut, utan att jag tror att vi vinner mer på att alla bara känner att jag, här får jag vara och jag får fucka upp och jag får bidra och jag får göra lite vad jag vill, så tror jag att man kommer att jag får vara den jag är, så kommer man att känna mer som att man tillhör det där viet, och då kommer man göra mer för det där viet, och då kommer vi liksom att vinna mer på det allihopa, istället för att jag är livrädd för att så fort du, om du är staten nu, upplever att jag inte bidrar.
Mm.
Att jag är liksom på nåder hela tiden.
Alltså, i mitt perspektiv att jag vill inte vara i ett vi. Jag vill inte bidra.
Nej, jag fattar. Men jag tror att det är ändå bättre om vi tvingar dig. Alltså allihopa på det stora hela. Att vi har det här, så länge vi har system med nationer. Alltså, sen kan vi upplösa nationer och hitta på andra system.
Jag hade köpt din take om inte SD hade blivit näst största parti på ett förlopp kortare än 12 år. För där har du ju så här, människor stoppar i, men det är fler som plockar ut utan att stoppa i.
Och till slut blir det,
när det tippar över en viss gräns, hur många som plockar ut utan att stoppa i, så får du en reaktionär.
Ja, det blir, reaktion. Ja, alltså, vill du skapa ett gäng rassar i ett samhälle, så ska du göra så.
Exakt.
Jag tror inte att,
eller vad det nu,
att det är fler som...
Nej, det är fler. Det handlar inte om fler.
Men att det finns en gräns, och tippar du över den gränsen. Om folk, det behöver inte ens vara sant. Bara folk upplever att nu finns det x antal människor för mycket som bara tar utan att ge. Nu jävlar är jag trött på det här.
If the percentage is too high.
Right. Men vad var argumentet? Att det är att Sverigedemokraterna växer är ett bevis på att folk upplever det så här?
Yes. Eller?
Ja, men det är en annan sak. Men jag tänker vad jag tror är det bästa samhället att sträva efter. Inte varken vad vi har eller hur det upplevs som.
Det är att det är väldigt nationalistiskt tänk.
Ja, eller så här. Nu har vi nationalstater. Ja. Och då tror jag att bästa sättet att där vi flest gynnas i det här systemet, så tror jag att om flest får känna att jag får vara jag, oavsett om det är muslim eller homosexuell eller vänsterhänt eller vad det än är.
Ja.
Och det är villkorslöst.
Så långt är jag med dig. Men min take är väl lite att det är lättare att ha den här mångfalden om du inte har så stor stat. För att ju större staten är, ju högre skatt du har, dess mer gemensamt beslutsfattande får vi också då.
Jag tror inte att det är dåligt. Jag tror att, för nu diskuterar jag inte vad min åsikt är, utan bara för känslan av viet.
Ja, ja.
Och jag tror att ju mer vi stoppar in, alltså, och det betyder även om det är per tvång, liksom, alltså per skattemedel.
Ja,
alltså,
ja.
Så desto mer så känner man att det här är mitt, för jag har betalat för det. Om det går på en föreställning och sen så är det gratis, eller så har jag betalat 1000 spänn. Folk är mer benägna att tycka att det var bra om de betalar 1000 kronor, även om det var exakt lika bra. Till och med så att om det här för 1000 spänn var sämre, så kommer fler att säga att det var bra.
Eller har investerat
i det. Man har investerat så man vill tycka att det är bra. Det är som ens arbetsplats.
Men Soran, får jag ställa en fråga?
Nej.
Om det är att man går på en föreställning, ja, och man betalar 1000 spänn,
ja,
och så vet man att en del bara glider på en räkmacka och får gå in gratis, och sen så får de efter det så får de följa med på efterfesten, men de själva får inte någonting.
Alltså, vad får man, eller vad fan får vi för pengarna som han Leif?
Vad heter det? Skaljas Östling.
Östling.
Och det är lite det man upplever nu, att vi ger en massa till den här gemensamma kassan, men vad fan får vi för det?
Mm. Och det jag, och så här, jag håller, det här är inte om vad vi har eller inte har, utan jag menar mer på ett teoretiskt plan vad som blir bäst. Jag håller med om att vi har en bild av det här samhället som är mycket bättre än vad det är. Och där vi har också några som aktivt mår bra av att säga att den är värre än vad den är, men vi har också folk som vägrar att erkänna hur illa det är. Alltså vi har den här, det är helt orimligt att sjukvården är så dålig som den är, oavsett skattepengar. Så tycker jag att det är orimligt. Jag tycker att det är helt orimligt att med det här skolsystemet, att man kan liksom betygsinflationen. Det säger sig självt liksom, att det gynnas att ha bra elever, och du får pengar om du har bättre betyg än elever har. Det är klart att det inte blir ett rättvist system. Och konsekvenserna av det, om barnen inte lär sig tillräckligt sen om 20 år, 30 år. Alltså det är fruktansvärt dåliga idéer det här, oavsett skattesystem. Men absolut, om man betalar mer, så ökar det också känslan av att så här, men det här borde inte, för vi har också en bild, Sverige är ett i-land, vi är bättre än Italien, vi är bättre än Spanien, vi är bättre än USA,
den där bilden
bättre
lugna, än Afghanistan.
Ja, men, och sen är det så här, då blir det, jag tror att det i allt så är det här polariserandet. Då har vi några som säger så här, det här är som Afghanistan. Du vet, det här, vi är värdelöst. Det här är livsfarligare att bo här än vad det är att bo i Sydafrika.
De fuckar ju upp debatten.
Och så andra sidan som bara, det är det inte alls. Det är mindre, det är inget, våldet har minskat sen på 80-talet.
Så, men alltså, kastar du skit på Böttner nu eller? Jag skojar. Nej,
du vet, jag har inte koll på säkert har han sagt så.
Vi har aldrig varit tryggare.
Det är det kändaste citatet från Bettner.
Ja, nej, men liksom, alltså jag menar bara att samtalet generellt, så är det så att man intar en position, man är inte öppen för nyanserna. Man är inte öppen för att...
Vi är öppna för nyans.
Ja, partiet.
Precis.
Ja.
Alltså, han var inte öppen för dig.
Is it really so, or is it like just two maybe extreme groups or minorities? I don't know if like people in general feel this way.
No, I agree, jag håller med, men jag tror att de drar fler och fler till sig. Så det var färre människor på den ena extremen och den andra extremen från början, och sen så blir det mer och mer polariserat, så fler och fler hör till, och man behöver, det blir som, det är inte välkomnande, det är inte belönande att vara nyanserad, det är bestraffande. Och därför blir färre och färre det.
Oj, det där går i vågor. Alltså, jag märker när jag skriver artiklar när man ska lajva näthatare. Många gånger de här lite längre artiklarna som inte är förutsägbara, det får oftast mycket större respons än de här lite förutsägbara. Och någon våldtäktsafghan härjar i Solna och de här krigsrubrikerna. Folk har sett det där nu. Det är liksom, man vill ha något annat.
Vart har de sett det någonstans?
Nej, ja, men alltså de här rubrikerna, de är avslöjande.
Vart kommer de ifrån?
Från Chang.
Ja. Men liksom, nu vet folk att det är så. Nu är det liksom, man behöver inte älta det.
Jag älskar du sitter där bara, folk har sett det här nu, de är klara.
Ja, men så, jag skojar inte. Jag ser ju Google Analytics liksom, vad som bra klick ju. Alltså, nu vill ju folk ha något annat, något nytt. Kommer något liksom... Så att jag tror det där man gapar upp sig, åh, du är näthat och hela Sverige blir überrasistiskt och allting. Nej. Det blir lite... Ja, det finns problem där ute. Folk lackar, blir arga, säger dumma saker, sätter kulsprutar på Öresundsbron och allt vad de gör, springer med järnrör på stan och härjar. Men som allt annat, det håller liksom inte i sig, utan sen är det nästa grej på något sätt. Visst, problem finns fortfarande kvar som behöver lösas och sådär.
So if people got tired of rapist Afghans, what's in right now?
Nu är det lite otrampad mark, för vi håller på att se om Ulf får ihop den här regeringen och vad kommer det, alltså ingen vet vad väntar nu. Det är något väldigt, hade vi haft fortsatt sosseregering, ja men då vet vi, det är Morgan och det är Strandhäll och alla kör på i vanliga hjulspår och häcklar och jävlas.
Morgan är ju avsatt nu från sin position.
Nu kommer ju Adana Shakarabu ta över hans
post. Ja, men det sker alltid lite rokader och sådär. Men det är väldigt mycket samma ansikte, fast de bara dyker upp på något nytt ställe. Det är som Dan Eliasson, han är alltid generaldirektör någonstans.
Men de är ju det, de är anställda som generaldirektörer, och även om de blir avsatta så är de ju generaldirektörer.
Ja, lite så kanske. Men nej, jag tror att nu är det politiskt, så är det nog väldigt, det är som en slags paus där vi väntar på vad som kommer runt hörnet. Nu är det ju regering på SDs nåder, och hur kommer SD prestera i den positionen? Vad kommer ske? Blir det nya skandaler? Alltså, det är lite annat på spel. Så det, ja.
Tror du att det spelar roll?
Hur då menar du?
Det du beskriver som annat på spel, så tror du att det är samma skandal för ett år sedan och om ett år kommer att påverka dem olika?
De är känsligare för skandalen nu om de sitter i regering. Ja, du är inte lika känslig för dem om du är i opposition.
Tror du att de hamnar i regering?
Alltså det beror på definitionsfråga här. När man säger att folk är i regering, så menar man normalt att de är i själva liksom, har ministerposter och de här sakerna.
I regeringen.
Ja. Men, och det har ju inte SD. Men de har ju en majoritet i utskotten, ordförande, och det är inte så att vår så kallade regering och citattecken kan få igenom någon politik utan att SD är med på den. Så de har ju totalt veto mot det. Mm. Så de facto, om vi tittar maktmässigt, ja, då är de en regering. För de är en del av regeringsunderlaget.
De är som Ryssland där i FN.
Ja, till och med lite längre.
Jaha.
För att det är som att ryssarna skulle ha alla, om du tänker alla organ FN har som gör utredningar och grejer, att FN satt på, eller ryssarna hade ordförandeposten i hälften av dem, och som ordförande har du ganska stor makt att påverka utredningar och när blir de, du vet, alltså det här politiska spelet som kanske inte syns på första sidorna på löpsedlarna, men som ändå alltid pågår.
So they will govern, but they will not be part of the government.
Exactly.
Och det är väl just det som du säger, det syns inte på första sidorna alltid, så jag tror att därför kommer de inte att vara mer känsliga, för de kommer inte att uppfattas som vad det är. Så de har skaffat sig en drömposition här, är att de kan styra och ställa, de har mycket att säga till om, de kan tillfredsställa sina väljare på att vi fått igenom det och andra. Men de kan alltid om något skiter sig säga så här att det är regeringens fel. Och att de inte behöver helt liksom ta ansvar. Så jag blir förvånad om inte de är störst nästa gång.
Ja, du är mer optimist än vad jag. Nej, jag skojar med dig.
Du var ju väldigt aktiv på Twitter förr, Sora. Ja. Kliar i fingrarna idag att gå in och i någon tråd och bara...
Alltså, nej, det vet inte. Det är också, jag är också livrädd för det. Så att det är...
Vad är du rädd för?
Det har blivit bättre, men jag är rädd för folks åsikter.
Varför bryr du dig om det?
Nej, du är en förebild där. Men på riktigt, alltså, jag tänker, det har slagit mig några gånger.
Den sekunden du skiter i folks åsikter, så kommer alla älska dig igen.
Ingen aning, men det är inte mitt mål heller. Men jag menar, det är inte valt. Mitt mål generellt, det jag jobbar med mig själv, det är att försöka att inte låta mig styras av rädsla, för att det är väldigt begränsande. Men det är ju en väldigt stark... Vi är programmerade väldigt starkt att lyssna på våra rädsla. Jag menar inte att du har fel. Det är inte att jag har gjort analysen och tror att det här är bra eller inte bra. Så här, utan jag mår väldigt, och har framförallt mått väldigt dåligt av av det, och det har varit för smärtsamt att möta och ta tag i. Men ja, du har rätt. Jag tror det är bättre att lägga upp en bild på sin kuk när man ligger och liksom badar i Medelhavet och, ja, och skiter i vad folk säger. Det är
det har alltså Chang gjort.
Ja. Vadå? Det skiter väl jag i.
Men det är bra. Dit borde man liksom.
Ja, men alltså kom igen. Jag tvingar ingen att följa mig.
Och
ska du glo på kuken, ja, men då måste du öppna bilden och zooma in ordentligt och liksom titta. Du har det bara dig själv och skylla, vill du inte se det, men swipa vidare eller avfölj mig. Verkligen. Liksom fuck off.
Men det är inställningen där att så här, det är inte, du är inte rädd för vad folk tycker och tänker.
Nej.
Många människor har ju den personan, men det är inte på riktigt så. Alltså de säger det så här, att de har
men egentligen är de jättekänsliga. De
bryr sig jättemycket. Och det kan man se alla, alltså att inte kunna erkänna att man har fel, eller att folk som du vet tycker ofta samma så här, som samma människor hela tiden. Det är inte så vi fungerar ibland.
But I guess also there is a difference between Chang's profile and your profile, at least how it has been. But sure. But I haven't been here in Sweden for very long, so actually my introduction to you has been throughout what happened recently. I didn't know anything about you before, but has a lot changed in how you are before and after
as a person.
Ja.
Jo. Alltså, men inte utan på det sättet att man skrattar inte så mycket längre. Jag har blivit mycket mera den sociala fobin jag hade när jag var yngre har blivit mycket mer framträdande.
Du behöver åka
rädsla tar mer plats. Förlåt.
Du behöver åka raggabil.
Ja, säkert.
Bli sketfull och bara bete dig så att du kommer förbi. Liksom,
ja, men exakt. Och det är mycket bättre idag än vad det har varit liksom, för 2 år sedan till och med, och för 3 och 4 år sedan. Men saker har ju förändrats. Sen utåt sett så är det i sak inte så himla mycket som har förändrats. Det är alltså att det finns en grupp som avskyr mig, och så finns det människor som tycker om mig, och så finns det en väldigt massa människor som inte bryr sig särskilt mycket. Och det är bara att de som avskyr mig. Alltså förut var det de som folk kallade för rasister, och nu är det mer de som kallar folk för rasister.
But did this change something with you ideologically? Because for example, let's say people who leave Islam or and criticize Islam, they can often be even like liberals ideologically or even left, but when they some of them see how they are attacked by the left and so-called liberals, they actually have an opposite reaction and they veer towards the right, if you understand what I mean.
Absolutely.
So did something similar happen to you?
No. Och det är en stor utmaning också att det inte blir så. Jag kan se, verkligen förstå hur det blir så. Att för att någon är, och jag tycker alltid att det har varit ett problem. Alltså folk kritiserar saker så pass onyanserat att man hamnar i försvar. Så jag tycker inte om religion och inte om islam särskilt mycket. Men mycket av kritiken som kommer så kan vara helt onyanserad, och så här är muslimer, och så, men hela min släkt är muslimer, det är inte, det du säger är bara inte sant, och då står jag och försvarar någonting som jag inte tycker särskilt mycket om och som jag själv kritiserar när jag är där. Men för att kritiken är så onyanserad. Så jag förstår verkligen lockelsen, särskilt när man blir, alltså om man säger man blir utstött. Så man är en grupp och så säger och så man blir utstött, att man går till motsatsen. Så har en annan grupp människor som säger så här kan du få vara med om du är så här eller säger så här. Tycker precis tvärtom. Men det är inte så. Jag fick fråga nyligen om jag fortfarande kallar mig för feminist. Och så här, ja, alltså, inte öppet och aktivt, för det skulle ses som en krigsförklaring och jag vill inte gå i krig med någon, men om folk frågar så tycker jag inte att min take på det alltid, och jag kanske har för dålig kunskap om vad det innebär, men om det handlar om liksom så här kampen för jämställdhet och samtidigt i det här där det finns skillnader, könsskillnader som gör att det blir orättvist och liksom, ja, det, så anser jag att det kan vara, men inte och bara för att vissa människor kallar sig då feminister och jag tycker väldigt beter sig illa mot mig till exempel, eller säger idiotiska grejer, inte om mig men bara så tycker inte jag att det är för, alltså när George Bush säger att han är demokrat och jag säger så här, jag identifierar mig inte med honom och hans synsätt, det betyder inte att jag skulle inte kalla mig för det, att inte låta andra diktera vad man tycker och tänker, men det är svårt.
Men känner du ingen samhällsförakt, alltså mot de som har följt dig och lyft upp dig och har varit stor fan av dig och de har helt och hållet bytt sida och kanske till och med du har inte känt någon förakt eller ilska mot dem?
Nej, alltså om man har bytt sida så är det ofta så känner jag sorg. Jag är ledsen och det är framförallt liksom vänner som jag inte har kvar. Det är mig ledsen för att jag saknar dem. Och sen en del har det varit liksom orättvist om man säger till människor, folk som har lyft upp mig och sen så nu inte längre följer mig liksom. Så är det förståeligt om man tänker på vad som sägs och hur det uppfattas och hur klimatet är, så jag förstår dem. För mig är det inte, jag ser det som att du vet, man, det är som i skolan och sen så är det någon som är socialt utstött och mobbad och så har det folk sagt så här, man får inte sitta bredvid den där liksom. Och de som gör det kommer få samma behandling och umgås med den. Jag tycker inte problemet är de som inte går och sätter sig, utan min kritik är mot de som har satt priset. Vad kostar det?
Fast de som inte går och sätter sig är ju fitter. Varför ska jag spela dem i teatern?
Ja, för att
jag tycker de nästan är värre än mobbare.
Nej, inte jag. Jag tycker att udden ska riktas mot mobbarna. Sen, för att det vore jättebra om de sket i mobbarna, för då skulle mobbarna inte ha någon effekt. Ja, så är det. Men det, varje individ lever sitt liv och har sina saker och har sin rädsla. Och så här, hur viktigt är det här för mig?
De låter sig styras av andra. För rätt vad det är, så är det de själva som hamnar i den situationen och blir socialt utfrysta.
Ja, och de försöker, och precis. Och det är det de är rädda för. Att de går och sätter sig där så blir de ju det. Och de vill undvika det. Så då undviker man att sätta sig där. Men, för man är rädd antingen för vad det faktiskt kostar eller för vad man tror att det kommer att kosta en.
Men vilket svek känns mer? Någon som mobbat dig, nu som ett exempel, sen alltid, och eller din vän som dras med i det här under den här processen?
Alltså vännerna, 100%. Men inte bara de som liksom dras med, det är inte så mycket med det, utan det som sårar mest, det är de som bara försvinner, som låtsas som att det inte finns. Eller?
Låt mig gissa, de flesta är svenskar.
Ja, men alltså de flesta jag, mina vänner var ju det ändå. Så
det här låter väldigt svenskt.
Ja.
För folk är polare med när det passar, sen när det blir lite jobbigt så bara oj då försvinner de.
Men jag tror att till deras försvar så tror jag att det är svårt, folk vet inte hur man ska agera. Det är svårt, men jag önskar, och det är därför jag tycker att det finns en liksom en avsaknad av medmänsklighet som jag ser det. Och jag tror, hoppas att jag aldrig skulle göra så, oavsett vad det var. Och om ni var mina vänner, det spelar ingen roll. Alltså om ni döms för någonting, tänker jag så här, ja men jag sjanger, vi känner, vi har känt varandra 20 år. Vi har
åker dit för skattefiffel.
Du åker dit för mord. Jag tänker så här, ja fan, något har gått fel liksom. Det har slagit slint. Jag tar avstånd från handlingen, men jag skulle komma och hälsa på dig och säga vad fan hände. Och sen om du säger, ja men det är ju rätt, jag vill ha mörda alla, så är det så här, okej, fan, något har hänt här, vi har tappat varandra. Men jag också ska minst skulle jag bara säga, hur är det? Jag behöver inte säga så, kommer vi åker och firar jul ihop eller vad som helst. Jag kan bara säga så här, hur mår du?
Mm.
Och att inte göra det när man själv misstänker att en människa mår väldigt dåligt, tycker jag är också, man då ska vara vän med.
Var tror du att den delen av dig kommer ifrån? Alltså att den självinsikten, att du skulle reagera så?
Jag vet inte. Det är min bild av mig själv. Det är så jag ser på hur jag har behandlat människor genom livet och jag pratar med andra också om hur jag är. Så jag tror att jag ska göra så. Men visst, who knows?
But on the other side, though, let's say, do you have understanding for people who think, for example, that you are a rapist, that they would want to like cut you off totally and don't want anything to do with you?
Of course.
So det är inte.
Nej, men det är skillnad. Jag tycker att det är. Alltså det sårar mig jättemycket och det är jättefrustrerande och det är det som gör det svårt att veta hur man ska leva i den här världen, för det var det som var, för jag vet inte hur jag ska leva och existera i en värld där folk har sådana tankar om mig och jag vet att jag kan inte bli av med dem, för att det är rimligt, jag kanske skulle tro samma sak om jag var på andra sidan. Så, och det är något som jag försöker lära mig att bara leva med.
Jag tror ju inte att du är någon våldtäktsman. Och jag har inte sett någonting som övertygar om det heller.
Och det är jag glad för. Och samma sätt som jag blir jätteledsen när någon tror det. Men samtidigt så vet så förstår jag att det finns folk och det kommer alltid finnas folk som tror det. Och det är svårt att leva med. Men jag menar mer, och problemet är, det är de som inte tror det, men som inte vågar
säga det.
Vågar göra så som de tror. Utan de låter sig styras av annat. Och jag ser det på, alltså antingen också, det är en liten värld. Vi är vänner, om inte vi direkt vänner, så är vi vänner med vänner. Liksom. Och folk har sagt, ja, men jag vågar inte göra så här, jag är rädd för det här. Men också bara så här, att om problemet var att vara anklagad till exempel. Så, men du umgås ju med den och den och den, och den är ju anklagad. Eller det här har ju sagt som det, du vet. Jag ser att det är inte... Jag tycker så här, bara man har en ståndpunkt man står för den. Om du säger, ja, men jag tycker det är fel att umgås med folk som äter kött. Okay? Det är helt fine. Även om så här, jag äter kött och jag skulle gärna vilja att vi var vänner, men det är din ståndpunkt. Okay? Du står alltid för den. Men i det här fallet så är det så här, nu har det kommit fram att Omar äter kött. Och då kan inte jag umgås med dig. Men jag fortsätter umgås med Jean, för att det har inte blivit en grej av att han äter kött. Så folk blir inte upprörda när jag umgås med honom. Jag får inte kommentarer om det. Så problemet här är inte vem som äter kött och inte äter kött, utan det är vem som vet om det. Och det är det man behöver bara stå för någonting. Själv, vad är viktigt för dig? Vad tycker du är rätt och fel?
Okej, I got confused a little bit here. Men det är inte samma sak, till exempel om någon tror att du är en våldtäktsman. What did you think about the reactions to persona non grata?
It was a huge success, I think.
Ja, du blev ju känd.
Jag blev många priser och fick gå upp på turné och tagit emot folkets jubel.
Ja.
Nej, jag bryr mig inte särskilt mycket om det. Jag noterar för att jag ville inte göra det. Men mitt varningssystem hade kukat ur. Så det varnar för allting. Det varnar för att gå inte ut. Gå inte in på internet. Gör ingenting. För att det, så att jag litar inte längre på det. Så jag frågade människor omkring mig. Och till slut så var det någon som sa så här: om det får upp dig på scenen igen, så tycker jag du ska göra det. Och det fick bli det vinnande argumentet. Så var jag såhär, okej, jag gör det bara för att göra den här föreställningen.
Och det var det alla sa. Sen, han gör det här bara för att han vill komma in i värmen.
Inte komma in i värmen. Jag ville...
Eller tillbaka på scenen eller vad folk skrev.
Jag vet, men, och det var inte det heller. Utan det handlade om att för mig att gå vidare, försöka komma vidare i livet bara mentalt. Jag bara var fast i samma tankar dag ut, dag in i år liksom.
Och, vad var det för tankar du var fast i, om du kan beskriva det?
Det var att jag kan inte säga någonting. Det här som sägs och bilden är inte sann. Jag måste säga, alltså jag kan inte säga något. Men jag kan inte heller, jag vet inte hur och vad jag ska säga. Så jag
ser, du behöver inte säga så mycket. Du ska bara säga, nej, jag har inte våldtagit. Då är det upp till dem att bevisa.
Alltså, alla andra tror ju inte på, alla andra går omkring och tänker att han är våldtäktsman och han kan inte göra någonting åt det. Han kan inte överbevisa det på något sätt.
Well, okay.
Han är oförmögen att
kunna säga något. Men vänta, låt honom på.
Och absolut, så borde det vara. Oh. Men det ser inte ut så. Folk beter sig inte som att det är så det fungerar. Och jag menar, till slut så blir det en filosofisk fråga av så här, vad är sant och inte, om vi säger så.
Ja, men du har i grunden, alltså det är därför vi har det här romerska tänket, alla oskyldiga till motsatsen har bevisats. Och den som anklagar måste ju också lägga fram bevis för att det är så. Och kan de inte göra det, fuck off.
Fast så funkar det ju inte sociala medier.
Jag menar, i praktiken,
nej, men sociala medier, alltså så här.
Ja, men Chang, hans kalender var fullspäckad. Han kan inte bara höra av sig till varje barn, men vad är det bevist?
Du tar en smäll kortsiktigt, men folk är fittor där ute. Du går ut så här, bara så, nej, jag har inte gjort det, fuck them. Om någon anser att jag har gjort något fel, om en polisanmäl och red ut det här, hände det inget med polisanmälan? Nej, för hon ljög. Alltså det bara gå till, var lite Tino Sanandaji, gå till motattack. Inte fullt ut Tino, men halvvägs.
Nej, men så här, återigen, taktiskt så har du rätt.
Ja.
Vi ska ta Özz Nugent som exempel.
Ja.
Jag älskar Özz. Han är en jättefin människa, jättebra vän.
Ja, det är inte min bild, men okej. Okay. Ja.
Nej, det är helt okej. Okay. Men vi är väldigt olika på alla sätt. På scen, av scenen. När det var hans skandal som var helt sinnessjuk med Akilov, då var ju, och Janne Josefsson var på, då han kör ju samma den här attack liksom. Janne Josefsson, det var två Janne som var så, men du då, du är sjuk i huvudet,
Men det där funkar den inte, därför att alla fattar ju att han har haft en svartjobbande Akilov hos sig. Och där är ju beviset framlagt.
Nej, fast poängen där är ju... Det är två saker. Ett så var ju poängen... Det som lyftes fram var ju att det var någon slags samröre med Akilov, vilket är så jävla bizarrt. Så att det är, så
ja, det är innan, ju överdriven.
Det är inte bara överdriven. Det var också historien. Vi ska inte förvränga det och låtsas som att... För det hade jag också köpt. Det var rimligare om det hade varit så här... Är det svartbygge eller inte? Men det var... Stöttar han, är han kompis med den här terroristen?
Vilket är konstigt eftersom han har kurdisk bakgrund. Det blir ju väldigt
bizarrt. Inte bara det är bara vem han, alltså det är också bara så fult att göra det. Och konsekvenserna för honom och hans familj är, jag vill inte ens gå in på dem för att jag tror inte att han vill att man ska dela, men det var...
Nej, jag fattar.
Men poängen då att ha den där motattacken blir mycket, det är mycket bättre och så här, fuck you. Det funkar inte så. Om du säger till mig här nu, efter vi går härifrån, och så säger du att, eller någon här så här, fan jag uppfattar dig som otrevlig och du sa jävla ljud, varför sa du det? Och så säger vi att det inte var inspelning, vi kunde inte bevisa någonting. Min inställning då är så här, jag har aldrig sagt så, men det är så här, fan, vad var det som jag sa som kunde få dig att uppfatta det så? Eller var det något som var likt? Var det någonting annat? Som bara fungerar.
I think this is where maybe you lose some people, including me, because when I watched persona non grata, I thought more that you were guilty, because I'm more like Shang. If like a woman would say, well, I raped her and I know she's lying, I'll be like, fuck you bitch, I didn't do it.
Fuck you bitch, fuck you bitch.
You're lying. Like, I would be actually very provoked that somebody is lying, accusing me of something that I know I did not do. And for me, this would be very provocative. And this is like I would say natural human reaction if somebody is like accused of something like this falsely.
Nej, inte för alla.
Falsely.
Nej, men det är inte så för alla. Alla reagerar inte på det här sättet.
How? Like if
a woman folk reagerar på 2000 olika sätt. Det är en annan naturlig, precis som Soran säger. Oj, vad har jag gjort som att den här personen tror det?
Ja, jag köper det.
Det är också en när jag tror att, eller jag vill alltid förstå människor. Vad kommer det här ifrån? Vad fick dig att tro det här? Vad fick dig att uppleva en situation så här? Och det behöver inte handla om något så allvarligt. Det kan vara vad som helst. Något som har sagts eller upplevt en känsla. Då vill jag försöka förstå.
En fråga. Den här anklagelsen om att du skulle ha gått över någon gräns. Fanns den innan MeToo eller dök den upp när det var MeToo?
Jag förstod det som att det började skrivas på sociala medier innan liksom det...
Men kände du till att det fanns en sån anklagelse eller någon hade upplevt att du hade gått över gränsen innan MeToo drog igång? Eller kom det först när MeToo? Oj, här finns det någon som tycker jag har gått över gränsen.
Nej, jag hade pratat med en person tidigare där jag hade uppfattat, alltså där det var så där att vi hade uppfattat det helt olika. Jag hade ingen aning. Jag kommer inte ihåg att jag hade träffat personen i fråga. Personen kom fram till mig och sa, jag vill prata med dig om det som hände där. Och så pratade vi om, och vi hade helt olika uppfattningar om vad som hände. Och det var också så här, jag hade aldrig tänkt på det där igen. Alltså, vi hade varit en gång och sen så har jag inte reflekterat över det. Och det var också för mig, jag hade gått därifrån och varit glad och tänkt att det här var, vi hade exakt samma upplevelse.
Men om tjejen kom fram och pratade med dig, då var det ju... Då snackade inte hon om att hon vill göra polisanmälan eller någonting sånt.
Alltså jag vill inte gå in och prata om folks, du vet, så här detaljer.
Nej, jag vill komma till lite så här. När MeToo drar igång, helt plötsligt är det jättemånga tjejer som plötsligt väntar. Har inte jag också blivit lite våldtagen nu när jag tänker efter? För att det blir en sån här grej att man vill ha uppmärksamhet och hålla på.
Jag tror inte att, jag vill inte spekulera i varför folk gör som de gör, utan jag kan bara prata om liksom vad jag har gjort och vad som har hänt och inte har hänt. Och liksom sen, det andra är svårt att och spekulera.
Men när du blev, för det tog du upp i den här dokumentären, du var ju lite, vad ska man säga, nobody först, och plötsligt så hamnade du i tv och fick jättestor uppmärksamhet. Och jag har hört på omvägar att tjejer skickade typ nästan nakenbilder på sig själva till dig och sådana här saker.
Nästan nakenbilder.
Ja, eller det kanske var naken.
Jag vet lite kläder på.
Kvinnliga motsvarigheten till dick pics, jag vet inte.
Du vet inte.
Ja.
Chang har aldrig fått det.
Vi kan föreställa, oss. Jo, folk skickar
så naken. Plötsligt så är det massa tjejer som efter dig. Du är ung grabb full av hormoner. Ut på grön, det som är kossa ut på grönbete, suttit hela vintern. Man bara kastar sig ut och hoppar och skuttar jätteglad. Alla tjejerna finns där, man belägrar och man knullar runt såklart. Så långt känner jag igen mig i alla fall. För i min värld, så här. Det är klart att på fyllan och villan man är med någon brud, oj då, man stoppar in den i tvåan eller vad man nu... Jag vill skitsamma vad det nu handlar om, och så tycker hon efteråt att oj då, det här var jag ju inte riktigt med på, hoppsan så. Men fan bry, alltså det känns som att det handlar om en sån här liten tolkningsgrej i slutändan, och så är det det som halva Sverige pratade om i en månad.
Hur pass mycket ångrar du dig att du är här?
Nej, det är väntat.
Men Chang, kan du förstå skillnaden att han försörjer sig på att folk ska tycka om honom, du försörjer dig på tvärtom?
Nej, men alltså, jag tror så här, folk tycker om en när man... Så här, om vi tar Özenoje när han satt med Josefsson, han bara, ja, jag är väl lite svensk, jag har väl också lite svartjobbare. Och sen, jaha, vad... Ska han säga mer Josefsson? Ska han börja spinna på att ja, men är du inte med och finansiera en terrorist? Han bara, men hur fan ska jag veta att just han skulle göra en sån här grej? Det är helt omöjligt.
Men är det så jävla slentriant att oj, jag råkar stoppa in den i tvåan, hoppsan. What the fuck?
Ja, det var en brud som själv en gång...
Ja, men Chang, vi behöver inte gå in på det. Ja.
Nej, men jag tror att det är... Det är väl olika saker. Jag tänker mig att jag försöker att när något sånt här händer så här, förstå hur det kunde bli så av, för att jag vill också inte det. Det är inte så att jag skiter i hur alltså, även om jag vet att så här, nej, jag har inte begått något brott, jag har inte gjort något övergrepp, men jag vill inte att heller att det inte ska kännas ömsesidigt. Jag vill inte att folk inte ska vara...
så här, alla sociala sammanhang när man träffar folk, det kan alltid bli fel socialt. Man drar ett skämt som landar snett. Man kanske, det kan vara alltså, folk är ibland är man socialt klumpig. Det är del av livet. Ibland är man med om andra som är där. Ja. Och ha sex, det är ju liksom allting gånger 10. Det saker såklart kan gå fel om man inte känner varandra och koll på varandras preferenser. Men där måste det finnas någon tolerans också, att ja, det kan bli lite, och man kanske, det vill bara säga ifrån.
Men också där finns det också en diskussion som jag tycker är intressant och liksom, alltså om ansvar. Att man har ett ansvar att försöka ta reda på vad man båda tycker om. Om inte annat, så bara för att det är väl det du... De flesta av oss, tror jag, vill väl inte göra något med någon som inte är med på det. Alltså, jag vill inte äta lunch med dig om inte du vill äta lunch med mig. Och än mindre att man vill göra någonting sexuellt med någon som inte vill det.
Nej, och hur ofta vet tjejer vad de själva vill?
Men Chang...
Ja, men allvar!
Chang. Men jag tror inte att det är poängen, va? Jag tror poängen här är väl att så här, om det är så här, ett... vad är det som, vilket ansvar har man ju? Och jag tror att där blir det också så här, det är inte, man har inte inget ansvar och bara så här, ja, vad fan, skitsamma att man, någon är vad det än är, mera känd än någon eller har mera pengar eller är äldre eller det är inte skitsamma, eller att någon är mer kär i någon eller vad som helst, men det är inte heller allting. Liksom att då blir du att en blir till ett liksom ett barn
med mycket av det här liksom, om vi ska prata om MeToo, det är ju att innan man är i sänghalmen och håller på så har man ju läst av varandra, men det är ju sällan man säger saker rakt ut eller man skriver ett jävla samtyckesavtal att detta och detta kan vi göra, men jag vill inte ta den i tvåan, och så signerar vi båda två med bank-ID, utan det handlar om, det är mycket sociala koder, det är en flört, man läser av, folk försöker tolka. Och det där kan vara skitsvårt. Det är någonting man får öva sig på som allt annat. Lära sig cykla, köra bil eller vad man nu gör. Det är ju att förstå det här subtila kroppsspråket. Och när man är ung och lite på fyllan. Det är klart man gör massa saker som i efterhand. Oj då, det där var ju kanske, men det landade inte helt rätt. Men jag är ju van vid sån uppväxt att man får ge och ta lite. Att, hur ska jag säga? Man kan inte gå och bli kränkt över varenda minsta jävla oförrätt.
Nej, men det är väl en gränsdragning att det har väl troligtvis inte varit någon liten småsteg.
Ja, men var går den gränsen? Någon kan tycka att oj, jag kläppade mig på skätten, jag är våldtagen.
Men det är skillnad på ett, inte veta vad man vill. Det är en sak, men jag tror man behöver inte spekulera och ha en modell i huvudet för att veta när det känns att någon håller på att gå över gränsen på en. Men asymmetrin uppstår ju i att det finns ett argument om att plötsligt kan man frysa och så vågar man inte säga nej. Men med den asymmetrin, då kan alla i efterhand bli anklagade för våldtäkt. Och det är ju det som är det stora problemet som jag ser det.
I think if one would be so that you can really read at all how the woman is, that you rape her without knowing, this is a bit retarded, I would say. So like, if you maybe if you like, you can be a bit pushy, something like this, but to rape somebody and you're
like, det är klart, ja, det fattar, men då knullar du på någon som helt uppenbart att har lika kul
av du har miljontals år av evolution som gör att vi kan intuitivt se när en person är rädd.
Ja, visst.
Om du inte är totalt empatistörd, du kan se på en person när den är rädd. Du kan höra på rösten, du kan se på kroppsspråket, du kan se på ansiktsuttrycket om den är rädd.
But there's also, apart from that, there's also differences between men and women generally, but also difference between male and female sexuality. For example, women in general, they are more agreeable than men. So it's quite often, it is possible that the woman is not really communicating as clearly to you what she wants, okay? And you then have a responsibility also not to be too aggressive and too pushy without getting signals from her. Okay, she wants that. She's in on the game.
Eller tar man milfarna som är 30 plus, för då är det då hon som knullar dig.
Okay.
Yeah, and apart from that also, like, women quite often their sexuality is compared to men often more submissive, all right? So that actually puts a lot of responsibility on the man to try to ensure things are going mutually well.
Alltså, like, när jag växte upp i Skåne, där var det jävla inga brudar som var blyga. De tog för sig och var tydliga med vad de vill. Då var det väldigt enkelt som kille.
Alltså, jag kan tänka mig att om vi bjöd in de brudarna, så hade de haft en mer komplex och nyanserad bild än Chang Fricks. Allt gick bra. Och
så, saken bara... är ju att jag de brudarna jag hängde med när jag bodde i Skåne, de stämmer nog in på alla fördomar ni har om de brudarna som jag hängde med i Skåne.
Okej, okay. Får jag fråga sådana sak? Jag kan sympatisera med din strategi när allt det här händer. För att jag vill också att, så här, om någon anklagar mig för något, vad hände? Jag vill ju inte bara säga, fuck you, du har fel, jag har rätt. Utan jag vill också förstå, vad hände och sådär. Men tror du att så som du gjorde, att det skadade dig och hela...
Ja. Jag tror att det är då, alltså allt har varit taktiskt dåligt liksom. Men det var inte, har inte någonsin handlat om liksom karriären för mig, och det var inte det, utan det var ju bara, hur ska jag, alltså, när jag sån här, först och främst bara, hur ska jag leva? Och det hade jag ingen svar på jättelänge. Men absolut, en svar på, så jag tror att det är mycket bättre återigen att göra till exempel då, som Özz gjorde, till full motattack, och också inte, och som Jean säger, alltså, inte be om ursäkt. Och bara vara ute och synas, fortsätta synas, vara överallt. Liksom. För det försvårar ju också för människor omkring. När jag själv inte sa någonting, så blir det så här, men vad ska andra säga?
Hade du gjort så nu i efterhand, menar du?
Jag vet inte vad jag hade, för jag gjorde bara vad jag också klarade av. Alltså, jag är inte förberedd på att något sånt där ska hända. Och alltså inte bara på den skalan. Jag vet inte hur man... Jag, alltså generellt, som sagt, om någon går till attack, så är jag så här, oj, jag vill inte...
Men det är lite
problemlösa i mitt huvud.
Det är lite det jag är ute efter, att om du hade valt en annan strategi än Chang Frick, eller till och med en nöjens strategi, där du bara skiter i det och går till full attack, hade du klarat av det?
Det är inte hans jag vet inte. Alltså, det är inte den jag är, men det hade nog varit bättre för mig att göra det. Om jag ser mig omkring, det var ju väldigt många som var anklagade för olika saker och inte var liksom, kanske namngivna, och det kanske inte var lika stort heller. Men de som klarade sig och som kunde fortsätta arbeta och det har blåst över, det är de som låtsades som ingenting, sa ingenting, och hade en arbetsgivare som inte svek dem. Då fortsätter det bara som vanligt förr eller senare. Liksom. Annars så spelar det ingen roll vad folk har gjort eller sagt. Oavsett vad de anklagade för. Utan man har lidit väldigt stor skada. Alltså, Lars Ohlys anklagelse som var att han hade raggat på någon. personen sa att han var liksom raggade och var, visade inte intresse och typ, han skickade sms sen tror jag det var eller
oj,
sånt.
Oj vad hemskt, och fy fan.
Ja men exakt, han blev kallad för förövare av sina partikamrater, blev utesluten, han blev av med jobb, så att det har inte att göra med bara så, säg vad man är anklagad för eller, utan det är också och man, folk har hanterat det olika, vissa, och han gick ut och sa det här stämmer, jag ska jobba på det här är fel av mig liksom så här. Ja, det spelar ingen roll.
Han raggade på någon, det ska inte upprepas.
Hur många kvinnor har anklagat dig?
Du har inte tappat räkningen nu, hoppas jag.
Nej men exakt, får se här. Det var nog tre då.
Tre kvinnor?
Mm.
Okej. Okay.
Och sen återigen, det kan ju vara fler fast det inte når den. Alltså om jag polisanmäler dig nu så går jag till polisen och så tittar de på det och säger att det finns inget stöd för det här och då blir du inte ens kanske kallad på förhör och får inte veta om att du anmälde ens. Så att jag visste ju inte vem som hade anmält mig heller eller för vad för en 27 månader in.
Du vet, många tänker så här, aha, är det tre kvinnor? Ja, men då måste han nog ha gjort något.
Jo. Jag förstår. Vad jag kan, återigen, en var ju att jag skulle ha skickat oönskad film.
But just a second, Chang, numbers play a role. I mean, for example, let's say if we take it to the extreme, imagine if it like suddenly 100 women accuse you of rape that who have no connection to one another. Of course, that's more suspicious if it's just one.
Omar,
fast om de gör det samtidigt.
Omar, titta på Soran.
Ja.
Kom igen, de armarna. Hur ska han kunna våldta en tjej?
Ja, men,
sluta. Börja liksom...
Sluta.
Du
behöver
testa. Hur mycket har det betytt för dig att din sambo har varit där och stöttat dig och är kvar?
Först kanske jag bara ska säga, alltså jag tror också som man säger, alltså att siffror spelar också roll. Men för mig själv också, det jag försökt att liksom granska mig själv. Och det är så här, jag tror att det hade varit skillnad för att se så här, om inte annat, bara så här, för att det inte händer igen då. Och se så här, är det så att jag är helt blind inför att allas gränser och jag tror att jag är inkännande, men det är helt falskt. Och då tror jag att det skulle ha varit mycket fler. Och också hade det varit som du säger, att de inte alls, fanns ingen koppling och så här. Men när det blir någonting som liksom MeToo, så blir kombination av att jag har levt som en pervers lampa och levt varit fartblind och inte kanske förstått vad jag har betytt för andra alltid. Och trott att vi har alltid levt i samma premisser liksom. Det har varit ett ömsesidigt utbyte. I kombination med att det startas det här MeToo som blir liksom så här kvinnors röst och många människor som känner sig att de inte blir lyssnade på. Och då blir man en symbol liksom, mot, så blir all den här kraften. Och jag tror också att det handlar om att då, om, och det sitter, du vet, slutna Facebookgrupper, folk sitter och skriver och någon målas upp som en fruktansvärd person som gör någonting hemskt mot den personen, då vill man kanske vara med och stoppa det här. Det blir liksom som att det blir alla kvinnor på ena sidan och
det blir en mobb.
Det blir svårt att liksom hantera, men det är klart att det, och det här spelar jättemycket in i varför jag har svårt att så här, vad ska man säga, för att jag vet att det, siffror, det är klart det spelar roll. Men och att situationerna är inte heller samma, så jag kan inte bara säga ja men det var så här, eller tror jag skulle vara lättare för mig att säga ja men jag var alkis eller jag betedde mig så här, jag gjorde så här, för då skulle jag kunna lättare bara så här göra avbön och nu har jag jobbat med den biten och så nu är det klart. Men det är inte, det var aldrig så enkelt liksom.
Ja, det du sa precis, jag bara tänker, du var inne på något där, om jag bara, nu vet jag inte om jag tolkar det rätt, men du sa, vad kallar du dig själv, en pervers slampa?
Mm.
Ja. Så okej, okay. Soran knullar runt, en massa tjejer vill, för han är ju kändis och hejer hå. Några tjejer kanske blev kära i honom, men han ville bara ligga, och så känner de sig svikna och förnedrade och smutsiga och det andra som en del tjejer kan bli när de springer efter kändisar. Och sen när MeToo kommer så funderar de, var det kanske inte lite övergrepp då, för jag kände mig ju inte helt bra efteråt. Så det här är ju en fullt tänkbar hypotes.
But not to accuse of rape.
Vi är i Sverige, Omar, vi är inte ett normalt land. Har du inte upptäckt det? Kom igen. Alltså, okay. Om du tänker,
jag tror att det där, och det där är också en premiss som är svår att jobba emot, att sådana tankar alltid från det så här, ja men då ingen skulle säga så utan att det var så. Men då har vi då, ja, då räcker det bara med att anklaga. Jag vet bara så här, jag har blivit anklagad, jag har inte gjort det. Det vet jag. Men jag förstår att det finns det andra som tänker så som du säger nu, att så är det inte. Och det finns ingenting jag kan göra mot det. Så det för mig handlar det om att försöka att acceptera det och leva med det faktum att det finns människor som är helt övertygade om att när någon anklagar någon för en viss sak, då räcker det. Då är det sant, då måste det vara så. Om det inte kan bevisas, då är det bara för att det inte kunnat hitta bevis för vad som faktiskt är sant och personen i fråga har kommit undan. Och jag kan inte göra någonting åt det. Det är en enorm sorg, det är ganska mycket också frustration. Det är väldigt mycket ångest kopplat till det, men jag måste lära mig att acceptera att så ser verkligheten ut. Jag dömer ingen för att de har den bilden. De har sina anledningar, sina erfarenheter som har gjort att de har de uppfattningarna. Men jag kan inte förändra det.
By the way, I'm not totally convinced of this because I really don't know, but I'm just like talking about how it appears to me when I watch this documentary at least.
Mm. Men Omar, du är med på att människor reagerar olika och olika personer har olika...
Well, when he clarifies a bit, like... okay, here. Like, if it's, for example...
Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.